Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hej och välkomna till Mord i mina tankar, en true crime podcast där psykisk ohälsa är i centrum.
Hej och välkomna, hej, tack, tack.
Nej, för all del, men vi har ju fått lite beröm för att vi är lite öppna med...
Ja, det tycker jag är bra. Ni pratar så avslappnat, det är så otroligt bra. Ja. Bara, tack, tack, tack.
Och med det vill jag ju säga att jag, Amanda Nilsson och min vän Jessica Tiselius, som gör den här podden...
Mår skit.
Nej, jag mår inte så skit, ska jag inte säga. Jag har semester, Nej. Så jag har det faktiskt ganska...
Jag har också semester.
Ja, just det.
Jag kan inte må sämre.
Men du har inte börjat än.
Va?
Idag är din första semesterdag, kan man
ja.
Säga. Ja. Du har inte hunnit känna innan. Men Nej. Du mår i alla fall skit.
Ja, men jag har också så jävla ont för jag ska operera min mun på tisdag.
Ja.
Så jag vaknar varje dag av smärta.
Ja.
För jag har inflammation i en visdomstand. Jag har aldrig haft ont. Alltså jag skulle kunna tatuera mina knäskålar alla timmar resten av mitt dygn. Om jag slapp den här smärtan.
Resten av ditt dygn?
Ja, varje dygn. Ja. Ja, men alltså det är så här det ondaste jag har känt.
Ja.
Det är så sjukt. Men på tisdag kommer det gå över. Och jag längtar.
Ja.
Men ja, jag har ångest och panikångest. Så jag är lite low.
Ja.
Men jag ska få lyssna och det känns bra.
Ja, ja, det är alltid lite najsigare. Då behöver man inte göra någonting.
Exakt, det ska bli mysigt.
Ja... Så vi kan köra igång ganska omedelbart, tänker jag.
Ja.
Behöver inte sitta här då. Jag har fyllt år förresten.
Just det, du fick present.
Ja, fick jag.
Men ni vet ju det. Vi släppte ju 100 avsnittet på din födelsedag.
Ja.
Det var ju otroligt.
Men det här, jag tänker köra igång alltså. Det här fallet har, jag kan nästan lova att du har, att du känner till det i alla fall.
Ja.
Men det är lite grovt. Oj, nu svimmar gubben. Eller en katt.
Får man be om tystnad?
Ja. Det är GL som fuckar.
Det är GL som fuckar. Också att jag typ har huggit en global kniv i våra nya köksbänk. För att vi har ett helt nytt hus. Rivit bort målarfärgen inne i sovrummet. Och... när vi kom hem efter midsommar och jag var helt bakis och allting så, och det var 40 grader här inne för att vi bor i ett fucking växthus, så hade det ju läckt ut något jävla rengöringsmedel, så hela jävla skåpet och våra nya garderober var helt uppluckrat. Vi bänder bort allting, skruvar bort garderoberna som är platsbyggda och ser att parketten har rest sig. Jag var så low on energy så jag bara, jag orkade inte ens få en psykos, alltså jag orkade inte ens få ett utbrott. Jag bara tittade på det här och bara
gick och högg en global kniv.
Nej, det gjorde jag innan vi åkte. Och det var inte med flit. Men det var så här, man bara... Okej. Okay. Så jag typ gick och hämtade varsin liten glasstrut. Och så satte vi oss och typ försökte... Alltså, ja, vi tog lite hårfön på och sen satte tidningar under så att det skulle bli luftigt under garderoberna. Mm. Och sen så satt vi där och bara åt glass och jag var typ helt tyst. Och Kalle bara, det är helt otroligt att du typ inte bryter samman. Jag bara, jag orkar inte. Jag orkar inte.
Jag gör inte det.
Nej, jag gör, alltså I'm out.
Ja. Jag har stämplat ut mentalt.
Ja, men alltså verkligen. Och det var ju typ så här, jag bara, ja. Men alltså, du vet, jag orkade inte.
Nej.
Och det var ju på ett sätt bra.
Ja.
För då kunde vi bara, okej, vi gör det vi gör nu så får vi se. Men vi har faktiskt gått tillbaka lite. Så, men det är ju inte bra med fuktskador i parkettkolv.
Nej.
Det är ju rent av dåligt.
Rent av dåligt.
Så att det går bra nu. Det går bra nu.
Allting rullar på som det ska.
Verkligen.
Oh. Nej, du.
Nej.
Du kan ju säga till den när du känner igen dem om du gör det.
Ja, visst.
Intressant. Ja, visst. Nej, jag ska hålla tyst.
Men det blir spännande ändå.
Mm-mm. Lester Likens och Elizabeth Francis är gifta med varandra och försöker försörja en familj bestående av 5 barn i 60-talets Indiana, USA. Det är inte superlätt.
Nej.
Lester har flera jobb som bland annat försäljare och han hade jättemånga jobb, men jag kommer inte ihåg. Det var typ så här 5 jobb plus att han drev en liten restaurang.
Oj.
Och ändå gick det inte ihop. Så han liksom...
Oj.
Ja.
Han behöver ha en lönförhandling, känner jag
rent spontant. Nej, men han var väl... Han lyckades väl inte få något jobb som betalade sig speciellt bra, så då förtog han många. Ja. Och då fick han jobba ihjäl sig. Så som det håller på.
Ja, men typ. Det är därför jag byter bransch nu.
Ja, det är nog klokt. Lester då, ja just det, han får ett erbjudande om det i maj-juni där omkring 1965 om att få följa med Tivoli och sälja mat i ett så här stånd, alltså ska följa med det kringresande Tivolit.
Mm-hmm.
Så får han vara med och då bara, ja såklart, jag vill det, säger han. Och då lagom till att det blev dags att han ska ge sig av så blev mamman i familjen då, hans fru Elizabeth, arresterad och satt i fängelse för ringa stöld.
Mm-hmm.
Ja. Dålig tajming. Lester kunde ju inte ta med sig sina 5 barn.
Jag tänkte ju säga, hur många barn hade han? Jag hade bara ett gäng. Det var en handfull så att säga.
En handfull, bokstavligt talat, handens 5 fingrar. Deras äldsta dotter, Diana, var 18. Så hon liksom flyttade hem och gifte sig med sin man. Så då var det bara 4 kvar.
Så var de bara 4.
Mm. Deras 2 söner som var lite yngre, jag vet inte, men typ yngre tonåren eller ännu mindre.
Mm.
De kunde Lester övertyga sina föräldrar att ta. Så alltså farmor och farfar tog de 2. Och så var de bara 2.
Men gud vad sjukt det här känns.
Ja. Systrarna, Sylvia, 16 år, och Jenny, 15 år.
Oh god, oh yeah.
Mm-hmm. Lester hade ingen aning om hur han skulle se till så att de här fick det bra. Tiden går. Bara någon dag innan Lester då ska åka iväg så var Sylvia och Jenny umgicks med en tjej som var i deras ålder som de hade träffat i skolan. Hon heter Darlene McGuire.
Mm.
Med Darlene så träffar de en vän till Darlene då, som heter Paula Banisewski. Paula. Ja. Alla 3 följde med hem till Paula och drack läsk och lyssnade på kassettband.
Mm. Good old times.
Ja. De pratade lite om ditten och datten och när Paula fick höra om att Sylvia och Jennys pappa skulle åka bort så liksom sa hon att ni kan väl sova här liksom, över natten typ.
Mm.
Och nästa morgon då på något sätt så Lester visste väl att de sov där. Det var väl inte jättelångt ifrån där de bodde eller någonting.
Mm.
Så han kommer över till Banisewski-huset och börjar prata med Paulas mamma Gertrude Banisewski. Börjar det ringa en klocka?
Ja. Han skulle ha tagit de där barnen och sprungit.
Ja.
Men det här är ju now we're in for a ride.
Now we're in for a goddamn ride.
Mm.
Gertrude Banisewski verkade supertrevlig och pålitlig. Mm. Om än något ärrad av livet. Men det var ju många back in the good old days.
Mm.
Gertrude och Lester kommer jättebra överens. Och rätt som det var så har de bestämt att Sylvia och Jenny ska bo hemma hos Gertrude. Och att Gertrude ska ta hand om dem mot att hon får $20 i veckan.
Mm.
Han har precis det för den här kvinnan. Perfekt.
Japp, men också så här, det är en kvinna med barn. Ja. Hon bodde väl också rätt nära dem, gjorde hon inte det?
Jo, jag tror det. Och barnen alltså, ser ju friska och pigga ut, ja. Det är väl inget så.
Nej.
Han...
Men ja.
Ja. Han var ju då väldigt desperat, ja. Lester, för han skulle ju liksom åka typ dagen efter.
Men så sjukt.
Ja.
Och också så här, när han känner att han måste göra det här, då är det ju inte liksom så mycket annat att välja på.
Nej.
Det är inte så att han bara, jaha, kastar jag väl bara iväg mina barn någonstans och så drar jag. Alltså, nej, han, alltså han tänkte ju, jag måste göra allt för den, jag måste ju bara få pengar också.
Ja.
För annars går det inte heller att ta hand om barn.
Nej, precis.
Utan, alltså så här, han gör ju bara den...
Antingen svälter de med mig, ja. Hemma eller, ja. Så fixar jag pengar åt dem.
Ja, så blir det bättre sen.
Ja, precis.
Ja.
Han visste väl förvisso att Gertrude inte hade det så superbra ekonomiskt. Men ja, han tänkte väl att det där kommer gå bra.
Mm.
Och han hade han gjort en liten husesyn här hemma hos Gertrude. Så hade han sett att hon inte älskade städning, så att säga.
Mm.
Att kyl och skafferi var tomma. Så när som på kex och lite bröd. Okay. Hon har alltså 7 egna barn.
Oj!
Men det var bara 4 sängar i huset och 3 sätt om tallrikar.
Va?
Ja. Man äter alltså i skift om man äter alls.
Min katt äter.
Ja, i skift.
Ja. Nej, men okej, okay, det här är jätteobagligt. Ja, nej, men man får, jag försöker verka ödmjuk, men man får inte lämna sina barn till vem som helst. Jag tycker det är vansinnigt.
Ja.
Men jag vill inte...
Jag har också en liten känsla av att hade det varit en mamma som skulle lämna sina barn så kanske hon hade tagit det lite försiktigare.
Mm, kanske.
Men jag tror som sagt inte att han trodde att det var några som helst problem här.
Nej.
Vem är då Gertrude Banisewski? Jag måste bara säga lite snabbt att jag lyssnar på en podd, svensk podd, jag ska nämna den sen, men som källa. Och hon sa Gertrude.
Gertrude?
Gertrude. Hon bara, D-E. Nej.
Gertrude?
Ja, jag störde mig jättemycket på att hon bara sa Gertrude.
Ja.
Okay. Hon heter Gertrude.
Ja, det ska ni göra klart som fan för.
Det ska jag jävligt klart för. Och Banisewski heter hon också. Hon föddes i alla fall 19 september 1929. Och hette då Gertrude van Fossen. Hon var det tredje av totalt 6 barn till sina föräldrar. Det är mycket barn.
Mm.
Hon ska ha varit en så daddy's girl och relationen med mamman ska vara varit något kylig. Redan som spädbarn.
Mm.
Hon var kylig mot sin mor som spädbarn.
Ja, som han.
Som packar sin
Marty. Ja, vissa barn är så.
Ja, när de lär sig gå.
Men keep an eye on them.
Ja.
Så kan vi säga.
Det bör man göra. När Gertrude var 11 år så såg hon sin pappa dö i en hjärtattack.
Nej, det var hemskt.
Otroligt traumatiserande såklart. Och tydligen så ska inte det ha hjälpt relationen med mamman.
Man bara, jo. Vilken det... god hjälp.
Ja, nu blomstrar alltså... vår relation.
Nej.
När Gertrude... När Gert fyllde...
Gertfylking.
När Gertfylking fyllde 16. Så tyckte hon att det var dags att hoppa av skolan och gifta sig med militären John Banisewski. John hade som det så fint brukar kallas, lite stormigt humör.
Aha.
Så han slog Gertrude.
Ja.
För hon var så himla irriterad.
Han hatade kvinnor.
Ja.
Mm.
Men då får vi ändå tänka, vad gjorde kvinnan för att mannen skulle slå henne?
Alltså, nej men alltså jag orkar inte...
Som en känd SD-politiker once said.
Mm. Ja, men alltså, så jävla...
Ja. Den planterade jag in för reaktionseffekt.
Fy fan. Alltså, jag orkar inte med.
Nej. John och Gertrude fick 4 barn ihop och var gifta i 10 år innan de kände att det var dags för skilsmässa.
Mm.
Efter skilsmässan fick Gertrude ensam vårdnad om alla de här barnen. Eller så ville John inte ha något av barnen.
Mm.
Efter mindre än ett år så hade Gertrude gift om sig med en Edward Guthire. Guthire. Men äktenskapet höll bara i 3 månader innan Edward lämnade henne för att hon hade så jobbiga barn. Vad gifter du dig med en
kvinna
som har barn?
Visste du inte det redan innan? Alltså, det är ju lite av ett paket man får välja om man vill ge sig in i eller inte. Jag har full förståelse till att man väljer nej.
Ja, men...
Men väljer man ja, ja, det borde du ju vetat vad du liksom sa ja till.
Alltså. Vadå, ska alla 4 barn bo med oss?
That's weird.
Ja. Strax efter så hittade Gertrude och John tillbaka till varann. Mm. De var i alla fall tillsammans i 7 år till och fick 2 barn till.
Why
liksom. Och det pucklades på. Fortsatt.
Men också, när var det här? Fanns det ens preventivmedel?
Ja, inte i USA kanske. Men det var ju i... hon föddes ju 29, så runt 30-40-tal där någonstans.
Också typ att, alltså, jag orkar inte ens prata om det, men vad är det med, alltså, låt varenda jävel göra hur många aborter de vill.
Ja.
Alltså, piss fuck off. Och Ebba Busch Thor, ta ditt lilla papper och köp dig i röven. Så nu har jag sagt mitt.
De var tillsammans, hon och John, Gertrude och John, i 7 år till och hade inget att göra med Ebba Busch Thor.
Nej.
Nu har Gertrude hunnit bli 36 år gammal och har 6 barn.
Och fullständig psykopat.
Fullständig psykopat.
Nej. I'm not gonna spoil.
Not gonna spoil. Nej, för som ingen förstår så är det Gertrude Banasewski som är the bad guy. Som det så vackert uttrycks så inleder hon en romans med den 23 år gamla Dennis Lee Wright.
Mm-hmm.
Dennis är väldigt våldsam mot Gertrude. Hon blev gravid med honom men fick missfall på grund av misshandeln som hon utsattes för av honom.
Det blir 4 år i fängelse där.
Ja.
Bra USA.
Ja. När hon blev gravid en andra gång så liksom gick hon igenom hela graviditeten och födde deras son som döptes till Dennis Junior. Och då lämnade Dennis henne utan att säga ett ord. En morgon var han bara borta. Typ dagen efter barnet hade fötts.
Men också så här, good for her egentligen.
Ja.
Och egentligen säkert, men också what the fuck, vad är det för misshandel? Men alltså, okej, hur många barn är det? Det är ju så många nu.
Det är precis det vi ska gå igenom.
Ja.
Nu har vi hunnit fram till 1965.
Mm.
Gertrude är 37 år, är ensamstående mamma till 7 barn. Paula, 17 år. Stephanie, 15 år. John, 12 år. Marie, 11 år. Shirley, 10 år. James, 8 år. Och Dennis Lee Wright Jr., 1 år.
Oh my god.
Så det är mellan 17 och 1 år.
Mm.
Ett spann.
Mm.
Livet är i allmänhet ganska jävla pissigt för Gertrude. Gertrude blir deprimerad och har svårt att få liksom, ekonomin att gå ihop. Hon slutar städa hemma. Hon har problem att sköta sin hygien. Och ja, hon är deprimerad helt enkelt.
Ja.
Livet blir inte speciellt mycket bättre av att Paula kommer hem och visar sig vara gravid med en man i 40-årsåldern som är gift.
Hur gammal?
17.
Ja, det här är mörkt redan nu. Alltså, fy fan, stackars alla barn.
Ja.
Det där är ett barn också.
Ja.
Ja, fy fan, vad hemskt.
Mm. Och i den här härliga miljön flyttar Sylvia och Jenny in. I juli 1965.
Alltså, fy fan, det är så hemskt nu.
Ja. Ja, nu.
Och det blir värre.
Det kommer att bli väldigt mycket värre. Det kommer till och med att bli riktigt illa. Till en början så går det väl bra. Hela första veckan till och med går bra. Sen blev det måndag och det kommer ingen paycheck från Lester. Det var tomt i brevlådan. Gertrude tog in Jenny och Sylvia i ett enskilt rum och skrek I took care of you 2 bitches for nothing.
Oh my god.
Mm. Där är vi nu. Hon skickade sedan ut Jenny i rummet och slog Sylvia över rumpan med ett brett läderbälte.
Nej, alltså det, nej.
Dagen efter låg checken i brevlådan. Ja. Men det spelar liksom ingen roll, för nu hade helvetet brutit lös.
Mm.
Kan man säga. Till en början så hade de här bestraffningarna då inom stora citationstecken anledningar.
Mm. Ja, precis. Alltså, ja. Det, ja.
Hon hittade ju på någon form av anledning.
Mm.
Men när Jenny och Sylvia hade varit ute i grannskapet och samlat pant för att få pengar till godis, så kom de hem med godiset och Gertrude blev jättearg och anklagade dem för att ha stulit.
Men.
Ja. Sylvia stod upp för sig själv och systern och då anklagade Gertrude Sylvia för att ljuga. Hon har både stulit och ljugit.
Mm, absolut. Hur gammal är hon nu? Eller hur gammal är Sylvia? Hon är liten.
16. Och Jenny är 15.
Aha, okej. Okay. Mm.
Hon tvingar Sylvia
att... Ja, just det. Vänta, okej. Okay. Ja, hon är den som är äldre.
Ja, Sylvia är ett år äldre.
Okej.
Okay. Sylvia tvingades dra ner sin kjol och trosor och Gertrude slog henne med en träspade. Alltså en sån bakkabelspade typ.
What the fuck?
Mm. En annan incident i början av den här vistelsen hos Gertrude var när alla barnen kom hem från kyrkan en söndag. De andra barnen hade berättat för Gertrude hur äcklade de hade blivit av att se den stora mängd mat som Sylvia hade ätit. Det var väl
va?
Så. Ja, ja, jag vet inte, det låter sjukt. Men det var väl någon så här, kom hit alla barn, bygdens barn, och så får ni mat och så har vi en trevlig stund i kyrkan typ.
Mm.
Och då hade de andra barnen berättat hur äcklade de blev för att Sylvia åt så mycket.
Och då... alltså det säger något om hur sjuka i huvudet de här barnen har blivit på grund av hur de har fått leva sina liv.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Alltså fy fan.
Gertrude blir arg på Sylvia och skriker på henne att hon... Du kommer att förstöra ditt vackra utseende.
Nej, men...
Ja. Du kommer bli fet och ful och ingen man kommer vilja ha dig. För Sylvia var nämligen både vacker och söt, har hon beskrivits som.
Mm.
Hon hade smeknamnet Cookie. För att hon var liksom söt och gav. Och hon var den typen av person som inte satt tyst och stilla på sin plats. Utan hon var liksom självsäker och glad och utåtriktad. Och då var ju den som... Ja, hon var som en liten nål i ögat på Gertrude.
Mm.
Tyckte Gertrude själv alla fall.
Mm.
För att lära henne då och inte förstöra sitt fysiska utseende så tvingar... Det är lite triggervarning för din del nu. Klarar du av det?
Okej. Okay. Vad ska du säga?
Jag ska prata om kräks.
Oh god. Ja, ja, ja. Ja.
Det går bra. Du får slå dövare till nästa.
Ja.
Hon tvingar i alla fall Sylvia att äta mängder av korv med bröd. För det hade de tydligen hemma just då. Jag vet inte hur det här går till.
Nej, men ja.
Tills Sylvia kräks. Och sen tvingar hon henne att äta upp det här igen. Och där går vi vidare.
Ja, det gör vi bara.
Någon gång i augusti så råkar Gertrude höra när Sylvia berättar för någon av de äldre barnen att hon låtit en pojke ta på henne där nere.
Mm-hmm.
Alltså så bara i så rent tonårssnickesnackande.
Mm.
Gertrude blir helt galen. Hon kallar Sylvia för prostituerad. Skriker till de andra i familjen att Sylvia är gravid med en bastard. Hon börjar sparka Sylvia i underlivet.
Nej!
När Gertrude till slut slutar sparka Sylvia så går hon till köket för att sätta sig. Då drar Paula undan stolen för henne och säger att hon inte är värdig att sitta i möbler.
Men alltså det här är så jävla sjukt.
Mm. Things are spiraling out of control.
Mm.
Från den dagen måste Sylvia be om lov för att få sätta sig ner i möblerna. Sätter hon sig ner direkt så blir det då får hon stryk.
Alltså spring därifrån, det är så sjukt.
Mm. Gertrude uppmanar sina barn att använda Sylvia som leksak. Väldigt bokstavligt talat, för barnen får slå på henne, sparka på henne, knuffa om kullen, kasta in henne i väggen. Alltså de får göra precis vad de vill med Sylvia.
Alltså de där ungarna också så jävla fucked up.
Ja. Gertrude håller långa tal inför barnen. Hon liksom mässar om hur hemskt det är med horor och prostitution. Och att det är så himla hemskt att Sylvia är en sån och att hon måste bo hos dem och allt är så fruktansvärt. Gertrude berättar för Stephanies pojkvän, Stephanie är alltså då näst äldsta dottern till Gertrude, att Sylvia har sagt att Stephanie har haft sex emot pengar. Och då blir pojkvännen förbannad. Gertrude bjuder hem honom och säger till honom att jag bryr mig inte om vad du gör med Sylvia, bara liksom så straffar henne för det här dumma uttalandet.
Det är så organiserat på ett sätt.
Ja. Stephanies pojkvän misshandlar då Sylvia. Och Gertrude föreslår sedan att när pojkvännen kan komma regelbundet, för han tränar judo, så kan han ju använda Sylvia till det.
Alltså...
Och det tycker han är en bra idé. Så han kommer liksom några gånger i veckan för att slå, kasta och använda Sylvia som en mänsklig slagpåse.
Men alltså, jag vet inte. Jag kommer inte ha någonting att säga. Jag kommer bara säga så här. Ja.
Ja.
Alltså, vad fan.
Ja. Ja, men alltså hon är ju så... Det är så galet.
Mm.
Och det finns ju lite... För det är ju bara Sylvia som blir utsatt. Fast de var liksom två systrar. Och då finns det ju lite olika teorier om varför det blev så.
Mm.
Och det är ju som sagt bara teorier. Man vet ju inte riktigt vad som stämmer. Men en teori är ju att Jenny, hon var ju lite... Hon hade haft polio när hon var barn. Så hon var lite halt. Och liksom behövde gå med krycka och grejer. Så hon var liksom redan lite utsatt, om man ska säga.
Mm.
Och anspela på att den här Gertrude ska ha lite så medmänsklighet, tror jag.
Nej, jag kände också så här, ja, okej, men...
Jag tror mer det var att Sylvia var liksom jätteperfekt och vacker och härlig och outgoing och att det störde henne helt enkelt.
Mm. De valde nog bara henne och sen bara fick det vara så.
Precis.
För att de är störda i huvudet.
Precis. Någon skulle välja så då råkade det bli hon.
Mm.
Mm. Gertrude berättar också för två grannflickor vid liksom separata tillfällen att Sylvia har sagt att deras mammor är prostituerade.
Men alltså.
Hon hetsar de här flickorna och kommer hem till dem och utmanar Sylvia i liksom regelrätta fistfights.
Men alltså hur kan det få gå till?
Ja, men jag vet inte.
Och vart är de för? Alltså så här, vad är det för fel på alla?
Nej. Nej, men det är grannbarn som är med här.
Alltså...
Gertrude, liksom, det är ju som sagt separat. Det händer alltså vid två olika tillfällen, de här två flickorna. Eller en flicka kommer en gång och så kommer den andra. Men Gertrude liksom står och så här... Ja, lite hårdare, lite högre, slå lite så. Ja, nu får du akta. Hon liksom står ju och hjälper den andra tjejen.
Jävla psyk, kärring alltså.
Ja, och Sylvia är ju redan ganska misshandlad och liksom... Hon får ju utstå daglig misshandel av barnen i huset. Och så kommer den här jävla pojkvännen och slår på henne ibland. Så hon är ju liksom... Hon har ju inte en chans mot en liksom frisk och stark tjej.
Nej, men hon är också... Nej, hon är helt nedbruten psykiskt och fysiskt.
Ja.
Mm.
Så hon får ju jättemycket misshandel av de här. Eller hon blir nedslagen helt enkelt.
Mm.
I en av matcherna så... Matcherna.
Alltså också matcherna. Det är så sjukt! Men det är ju anordnade matcher av den här jävla psyka kärringjäveln.
Ja, ja.
Psyksjuka kärringjäveln.
Ja. Sjuka kärringpsykjäveln.
Ja.
Men då, i en av de här så befaller Gertrude Jenny att slå Sylvia. Jenny
och det är ju syster. Mm.
Jenny vägrar. Då går istället Gertrude in och börjar puckla på Sylvia. Och hon slår Sylvia tills Jenny går med på liksom... slå ett slag mot Sylvia.
Jävla hemskt.
Ja, det är riktigt vidrigt. I slutet på augusti så flyttar familjen Vermilion, herr och fru och två barn, in i huset bredvid Gertrude, som har stått tomt innan.
Mm.
Jag vet, eller jag har inte skrivit ner vad de här heter för det är så mycket namn. Så det, jag kommer bara kalla dem herr och fru.
Ja.
Men de här, herr och fru då, såg alla barn så hos Gertrude så tänkte de att det vore väl superbra om hon även tog hand om även våra barn. Man bara, ska hon ha 12 barn?
Men alltså det har ju blivit, hon har blivit som en jävla typ dagmamma from hell.
Ja, ja, och hon tjänar väl lite pengar på att vakta grannbarn och sådär för all del. Men någon jävla måtta kan man väl tycka.
Mm.
Men den här familjen Vermilion då tyckte ju ändå att det vore väl kul om vi så innan vi lämnar era barn till er eller våra barn till er så liksom lär känna varandra lite och så är de ju trevliga.
Ja, och de tänkte säkert, åh vad roligt, då får våra ungar massa stimulans att leka med andra barn.
Ja, precis.
Om dagarna.
Ja. Så de är också så här trevliga amerikanska grannar, så de bara, ja, vi bjuder in hela Banisevski-hushållet här på en liten barbecue.
Mm.
Så jävla mysigt ändå.
Mm.
But little did they know.
Mm.
På den här tillställningen så frågade liksom frun i huset om varför en av flickorna, alltså Sylvia, hade en så stor blåtira.
Mm.
Hon hade lagt märke till att Sylvia liksom vandrade runt som en orolig, osalig ande. Ju. Hon går omkring och är lite längre bort från alla barn och liksom, ja, är allmänt rädd av sig. Paula berättar då, inte det minsta skamset, om att det var hon som gav Sylvia den.
Alltså, oh my god, hon är så sjuk.
Mm. Samma kväll såg även det här paret Vermilion då, när Paula kastade ett glas kokande vatten på Sylvia.
Ja, men alltså...
Anmäldes detta? Absolut inte. Den här frun har även kommit över till Gertrude för att liksom så låna lite mjöl eller något sånt där. Och då har hon sett Sylvia med en så stor blåtira att liksom ögat är igensvullet.
Mm, hon kan inte se öppna ens.
Nej, precis. Nej. Paula har då liksom utan att någon fråga, eller måste säga, tagit av sig sitt bälte och liksom visat fru Vermilion hur hon hade gjort för att ge.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sylvia, den här blå tiden. Och så här gjorde jag, kolla. Ingen annan.
Men alltså, det är så jävla bizarr. Alltså.
Mm.
Nej. Och det är ju... Alltså, om det här hade varit en film hade man ju bara så här, okej, men chilla Gunilla.
Ja.
Det är lite too far nu.
Ja, precis.
Man bara, det är ingen film. Det är verklighet.
Tyvärr. Och det är liksom så... Jag tycker det finns mycket så paralleller till typ... Ja, men andra världskriget, hur man liksom avhumaniserar någon.
Ja, det är inte en människa.
Nej. Hon är inte liksom, för alla de här barnen tänker ju att jaha, men det här är ju Sylvia, henne får vi slå.
De är helt indoktrinerade.
Exakt. Det är liksom helt normalt.
Ja, det där är helt sjukt.
Ja. För det är ju liksom Gertrudes mässande om att hon är en jävla hora. Det är ju liksom det som, det är vi och så är det den där horan. Det är typ så de... För prostituerade, det är typ det värsta.
Prostituerade.
Det är en värre.
Uh-huh.
Under tiden som allt det här händer så går ju barnen även i skolan. Sylvia känner sig inte säker där heller. För de andra barnen liksom spionerar på henne och rapporterar till Gertrude både vad som händer och inte händer. Och ljuger och liksom allting.
Men hon kan ju heller aldrig göra rätt, den här stackars. Alltså, det har ju bara blivit... Hon har ju bara blivit dumd och sen så här det, alltså stackars.
Ja. Ja, om hon skulle sitta tyst i ett hörn en hel dag skulle hon få stryk för det.
Ja. Alltså,
det spelar ingen roll.
Nej.
En dag så kommer Sylvia desperat hem och ber Gertrude om nya gymnastikkläder för att hon ska kunna vara med på gympan. Och så tänk hur långt inne det har suttit innan hon går och frågar om det.
Alltså.
Hon får såklart svar att de inte har råd med sånt till henne. Sylvia stjäl därför gymnastikkläder för att hon ska kunna vara med på den här lektionen i skolan.
Mm.
Att Sylvia stulit når såklart Gertrude. Och hon blir vansinnig och kallar Sylvia för prostituerad.
Man bara, kan du ha, har du inget ordförråd, kärring?
Nej, nej, det är det.
Mm.
Prostitute.
Mm.
Hon slänger ner Sylvia i golvet och sparkar henne i underlivet.
Åh.
Sen bränner hon Sylvias 10 fingertoppar med cigaretter. Nej, för att påminna henne om att inte stjäla.
Nej men alltså.
Mm. Efter den här händelsen så uppmanas alla som röker i hushållet, vilket typ är alla, för det är 60-tal.
Mm.
Att fimpa på Sylvia. Och liksom släcka cigaretten på henne. Och det gör de. Ja, men hon är som sagt ingen människa för någon.
Nej, det är så hemskt.
Det är riktigt hemskt. Och hennes syster.
Ja, nej. Alltså.
Är med och ser allt det här.
Ja. Och kan inte göra någonting.
Nej. Jag pratade med min kille om det här och han bara, ja, men varför stack de inte? De var ändå 15-16. Jag bara, ja, de var väl livrädda.
Ja, men alltså det går ju inte. De hade ju blivit hit. Och just att alla är ju emot dem.
Ja.
De har ju inte, de har ju inte en fristad i skolan. Alla rapporterar, alla spionerar. Du vet, de kan inte ta sig någonstans.
Nej, nej, jag sa det med. Och alltså, Sylvia kan inte sticka för hon får inte med sig Jenny. Jenny kan inte sticka för hon får inte med sig Sylvia.
Nej, alltså det är, ju... alltså, det är helt sjukt. Och då, om de försöker kommer de bli ihjälslagna dir.
Ja.
Förmodligen. Alltså det där är så svårt.
Ja.
Hade det varit, hade det gått, hade, alltså här, hade det funnits på deras världskarta hade de gjort det.
Ja, det tror jag verkligen.
Alltså så är det ju.
Ja. Trots allt som Sylvia är med om i det här helvetet som hon lever i så håller hon någon form av livsgnista uppe liksom och tror på någon form av framtid.
Mm.
En dag så är hon ute och samlar pant för att få upp lite pengar igen. Hon vill väl också ha typ godis eller vad som helst. Och när hon kommer hem...
Gympakläder.
Ja, precis. När hon kommer hem och Gertrude ser att hon har pengar på sig så bryter det helvetet lös. För de har ju självklart Sylvia fått eftersom hon har varit ute och prostituerat sig. Ja. Som straff slår Gertrude Sylvia med läderbältet på rumpan. Och sedan kommer hon på att hennes söner och deras kompisar sitter i vardagsrummet. Gertrude drar med sig Sylvia och befaller henne att gå in till killarna och klä av sig naken framför dem.
Nej men alltså det är så hemskt.
Ja. Sylvia vägrar men då hotar Gertrude med att slå Jenny. Så då går Sylvia in till de här killarna och klär av sig. Och hon tycker att det är fruktansvärt såklart.
Mm.
För det är liksom, jag kommer inte ihåg hur många söner det var, men säg att det är 4 söner och så är deras kompisar, det är många killar. Nej men killar.
Alltså det är så hemskt.
Och i typ alla åldrar. Den yngsta sonen var väl 8 eller något sånt.
Det är så jävla sjukt.
Ja.
Varför? Det är sån jävla terror för alla barn.
Ja. Ja, alltså de här barnen fattar väl ingenting.
Nej, nej, för de har ju blivit helt störda.
Ja.
Redan som små.
Ja, verkligen. Ja, det blir ju, för de äldre barnen så är det väl kanske någon sexuell, att de fattar att det är sexuellt på något sätt. Och för de yngre är det ju bara förnedringen att hon är naken.
Mm.
Som de skrattar åt, tänker jag.
Så jävla sjukt.
Ja. Det är ju förnedringen överlag i alla fall.
Ja.
Men den här föreningen blir värre, ska jag säga dig.
Mm.
När hon är helt naken ger Gertrude Sylvia en Coca-Cola-flaska i glas. Och befaller henne att liksom våldföra sig på sig själv framför de här killarna. Och jag har googlat hur en Coca-Cola-flaska såg ut in the 60s. Och det är liksom inte... De är ju större. Mm. Både längre och bredare än vad de är idag.
Ja, nej. Nej, usch, det där.
Ja. Och i källorna så stod det att hon beföll henne att onanera med den. Man bara, ja, fast det var inte det hon gjorde.
Inte säga. Nej, det kan man inte säga. Men ja, det är det som de... Ja, alltså, fy fan.
Efter alla liksom slag och sparkar och den här Coca-Cola-flaskan i underlivet så blir Sylvia inkontinent.
Mm.
Hon kissar på sig. Framförallt på nätterna, vilket gjorde att hennes madrass blev förstörd.
Mm.
Som hon sov på. Gertrude bestämmer sig då att Sylvia kan inte längre sova ihop med resten av familjen. Så hon måste låsa in Sylvia i källaren. Såklart. Med en tunn madrass och utan möjlighet att gå på toan. Hon kunde ligga fastbunden vid den här madrassen i flera timmar nere i källaren. Gertrud uppmuntrar fortfarande alla sina barn att gå ner och slå Sylvia. Och de tog även med sig kompisar från grannskapet som Gertrud stod och instruerade och hejade på.
Alltså, jag...
Ja, men det går inte att reagera nämnvärt. Det var liksom så här, men ta med dig lille Jesper från grannhuset där. Så, om du slår där så gör det extra ont. Och, ja, men alltså så här riktigt vidrigt bara.
Alltså, jävla sjukt.
Nu när Sylvia var i källaren fick hon varken mat eller vatten. För att hålla rent, inom situationstecken, i källaren så tvingades hon äta upp sina egna extremiteter. Då och då tog Gertrud upp Sylvia för att tvätta henne. Men vattnet var alltid så varmt att Sylvia liksom blev skollad.
Men alltså, fy fan.
Och det är också så här, jag klär in en god gest i ännu ett medel av tortyr.
Ja, alltså, nej.
Ja. Och det är, åh, det är så jävla mörkt. Det är ju helt omöjligt för henne. Hon kan, allt.
En dag, alltså, hur lång tid har det gått nu?
Snart kommer vi prata om det.
Ja, ja.
En dag kom Gertrud och en grannpojke och en grannflicka ner i källaren till Sylvia som låg då fastbunden med den här madrassen. Gertrud hettar upp en nål tills den glöder och börjar rista in I am på Sylvias mage.
Ja.
Gertrud är ju då supersjuk själv och har typ anorexia och allt möjligt, så hon är ju inte så jävla, hon kan typ inte hålla i den här nålen ordentligt för hon är så svag. Så hon säger till den här pojken att han ska fortsätta att skriva, och du ska skriva I am a prostitute and proud of it. Den här pojken då, som är liksom i nedre tonåren, visste inte hur man stavade till prostitute. Så Gertrud fick skriva ner det här på en liten lapp och ge till honom. Gulligt.
Alltså, jag har hört om det här och jag har ju förträngt det här.
Ja. För din egen hälsas skull. Ja. Ja, nej, men det är så vidrigt.
Ja.
När han var klar så sa, eller så gick Gertrud upp, och så de här två barnen då, eller som är kvar, den pojken och flickan, att ja, men vi ristar in, de tyckte liksom att det här var lite kul, så vi gör ett S också. Och det är lite oklart om det här S:et skulle stå för Sylvia eller Slave eller liksom någonting. Men han gör liksom den nedre bågen på S:et först, och sen gör han liksom fel så att det blir en trea. Han gör liksom två likadana bågar ovanpå varandra. Så det blir en trea. Och när allting var liksom klart så kom Gertrud ner igen och skriker till Sylvia att ja, vad ska du göra nu då? Nu kommer ingen vilja gifta dig med mig, med gifta sig med dig, för du kommer aldrig kunna vara naken inför en man. Sylvia svarar liksom då lite snyftande att ja, jag kan nog inte göra så mycket, det är ju redan där typ.
Alltså, det är så hemskt. Hur ska du? Nej.
Ja,
undrar vad hon alltså, nej, det är bara så jävla mörkt.
Ja, ja, och ja, liksom, hur förklarar hon för sig själv att det händer?
Nej, alltså det är det. Hur förstår hon ens att det här är på händer?
Ja.
Nej, alltså nej, jag förstår ingenting.
Sylvia blir värre och värre den han. Hon är som sagt inkontinent och har till stor del förlorat kontrollen över sin kropp. Hon orkar inte svälja eller prata. Paula har fått vara hos läkaren och komma tillbaka med en gipsad hand. För den bröt hon när hon slog Sylvia. Någon vettig människa verkar ha tyckt att något inte riktigt står till i det här Banisevska huset. Jag tror att det var liksom ett av grannbarnen som gick hem och berättade för sin mamma liksom att de har en tjej nere i källaren.
Ja, att inte fler har gjort det är ju helt jävla sjukt.
Ja, det kan man verkligen tycka. Men så SOS kommer. Och bla, bla, bla. De kommer till huset i alla fall. De hittar ju inget barn som ser vanvårdigt ut. För hon är ju nere i källaren. Gertrud säger att nej, men Sylvia bor inte kvar här längre. Hon har inte sett henne på jättelänge. Hon har liksom run away. Så SOS bara, ja, okej. Ja, då så. Ja, alltså man kan väl för all del inte... Alltså, SOS kan väl inte gå ner och leta i alla källare och förvänta sig att se ett tortyrmisshandlat barn, men...
Nej, men alltså ändå. Att det inte bara... att det inte reageras från fler håll är ju det sjuka.
Ja, ja, jag läste också om något barn som hade gått hem, om det var det här barnet jag pratade om innan, som hade gått hem och berättat för sin mamma. Och mamman hade väl inte fattat i vilken utsträckning, men mamman hade i alla fall svarat att ja, det är så det blir när man inte beter sig, typ.
Alltså, vad fan är det för fel på folk?
Ja.
What the fuck?
Barnaga var ju för aldrig lagligt, men det här är inte barnaga.
Nej, det är betydligt och värre. Barnaga är
illa nog.
Misshandel.
Ja, det är det.
Men det här är tortyr.
Mm. Nu då, i tid, är vi framme i oktober 1965. Det har alltså bara gått 3 månader.
Alltså fy fan, det måste ha känts som 3 år alltså.
Ja, verkligen.
Eller bara liksom. Men ja. Allt det här har hon fått utstå på 3 månader. Det är ja, helt sjukt.
Det är riktigt sjukt. Sylvia och Jenny flyttade alltså in hos Gertrude för 3 månader sedan. Då får Sylvia komma upp ur källaren. Gertrude ger henne liksom ett vanligt bad. Ett skönt bad, eller vad man ska säga.
Inget jag skönt upp på henne nu.
Nej, men inte skållhet i alla fall.
Nej.
Hon sätter henne vid matbordet och ger henne en liksom normal smörgås. Inte så med massa äckel på, utan normalt. Sylvia kan ju dock inte svälja, för hon har ju blivit så misshandlad. Så hennes hals är helt uppsvullen.
Jag får panik av det.
Ja. Gertrude blir irriterad, så hon slår till Sylvia med en gardinstång. För nu har hon ju liksom varit så snäll och ger henne mat och hon är inte ens tacksam att äta upp. Sedan smeker hon Sylvia lite så fint över håret och ber henne skriva ett brev. Och Gertrude säger åt henne att skriva som följer. To Mr. and Mrs. Likens. I went with a gang of boys in the middle of the night, and they said that they would pay me if I would give them something. So I got in the car, and they all got what they wanted. And when they got finished, they beat me up and left sores all over my face and all over my body. And they also put on my stomach, I am a prostitute and proud of it. I have done just about everything that I could do just to make Gertie, mad and cause Gertie more money than she's got. I've tore up a new mattress and peed on it. I've also cost Gertie doctor bills that she really can't pay, and I made Gertie a nervous wreck and all her kids.
Alltså, this is pure evil, ja. Right there. Alltså, fy fan.
Och det är som någon av de poddarna jag lyssnar på inför det här. De bara, du har alltså nämnt ditt eget namn 4 gånger i ett brev som du tvingar någon annan att skriva.
Alltså, ja.
Chill the fuck down.
Jävla idiot.
Ja. När Sylvia...
Gertie!
Ja. She called me Gertie because she loved me.
Mm.
När Sylvia skriver klart det här brevet så hör hon hur Gertrude och Paula står och pratar om hur de ska ta med henne ut i skogen och lämna henne där för att låta henne dö.
Alltså fy fan, vad bizarrt.
Då tar liksom Sylvia sina sista krafter, vräker sig upp ur stolen och suttar mot dörren. Hon tar sig ut ur huset, men Gertrude hinner ikapp henne på tomten och sliter in henne i huset igen. De binder henne i armarna i källarräcket, precis så att hennes tår nuddar vid golvet. Gertrude tvingar i henne kex, och John, den här 13-åriga sonen, kommer med det minsta barnets blöja och trycker upp den i ansiktet på Sylvia. En av grannpojkarna kommer ner i källaren och tillsammans misshandlar de här 3 Sylvia tills hon blir medvetslös. De knyter loss henne och lägger henne på den här madrassen. När Sylvia kvicknar till igen så stampar Gertrude henne i huvudet så hon blir medvetslös igen.
Alltså, nej.
Ja. Sen lämnar de henne. Nästa morgon går Gertrude och Paula ner i källaren Sylvia ligger på sin säng och hon andas inte. Den 26 oktober 1965, 3 månader av tortyr, så har Sylvia Likens dött. 16 år gammal.
Mm.
Ja.
Nej, alltså det där är så jävla... Jag vet inte, jag kan inte säga några ord alltså.
Nej. Och det är ju som vi nämnde innan, hur har hon förklarat det här för sig själv att det händer? Hur liksom...
Nej.
Kopar hon?
Det är bara en mardröm som aldrig tar slut.
Ja. Ja, fy. Nu får ju Gertrude då lite panik. Ser inte så bra ut att ha ett lik i källaren.
Jävla kärring.
Ja. Hon och Paula bestämmer sig för en så mästerlig plan.
Mm-hmm.
De ringer till polisen och berättar att Sylvia ligger död i källaren. Polisen kommer såklart direkt och som förklaring berättar Gertrude hur Sylvia varit borta i flera dagar. Men att de hittar henne nu på morgonen, död i källaren med ett brev krampaktigt i händerna. Alltså det här brevet som hon tvingade henne att skriva. Polisen vet väl inte riktigt vad de ska tro här. Men när de är på väg därifrån så smyger Jenny fram och viskar att om ni bara tar med mig härifrån så ska jag berätta vad som faktiskt har hänt.
Mm.
Så polisen tar med Jenny därifrån. Sylvia obduceras. Hon har 150 olika sår på kroppen som är i olika läkestadium.
Mm.
Vilket visar att hon har blivit utsatt under en längre tid.
Mm.
Hon har 100 märken efter cigaretter över hela kroppen. Hennes underliv är liksom helt söndersvullet. Och...
Mm.
Alla naglar på hennes fingrar är böjda bakåt.
Ah, ah! Nej men gud, vänta. Åh, det där har jag... Ah, det där har jag som lite panik. Det där har jag som tvång ibland att jag tänker.
Uh-huh.
Alltså så här att jag kan det är jätteobagligt. Alltså allt är obagligt. Mm. Men jag vet inte.
Ja. Uh-huh. Den kan man ju liksom känna på något sätt.
Jag vet. Det är någonting med det där som jag har så svårt med.
Ja. Uh-huh.
Alltså allt är jättehemskt. Det var jättekonstigt att reagera just på det kanske,
ja, men alla har våra soft spots.
Ja, det där var jätte jag kan som sagt, jag kan fastna i det ibland som när jag och så kan jag inte sluta tänka där typ.
Mm.
Mm.
Ja, men det går en liten kall kåre.
Ja, usch.
Hon är ju svullen i hela ansiktet och halsen. Och man kan även se att hon har haft rejäl dödsångest för hon har nästan bitit igenom båda sina läppar.
Fy fan. Mm. Nej, det är sånt fruktansvärt.
Ja.
Utdraget lidande bara, det är hemskt.
Och de har verkligen lekt med henne.
Ja, nej. Usch.
Och så har hon ju då den här tatueringen, eller vad man ska kalla den.
Mm.
Inristningen på kroppen.
Mm.
Dödsorsaken fastställs till svullen hjärna, inre blödningar i hjärnan och chock. Kroppen kunde liksom inte ta mer än några steg ner. Jenny berättar allt som har hänt för polisen och den här obduktionen liksom mer än styrker det som Jenny berättar.
Ja.
Mm. Polisen plockar in alla de här barnen som Jenny nämner och de erkänner ju ganska fort.
Mm.
Det är ju lätt för en polis att liksom knäcka ett barn.
Mm.
Gertrude, hon vägrar erkänna och när bevisen blir allt för betyngande så skyller hon på reason of insanity.
Mm.
Mm. Ja, och att jag faktiskt lite så anti
det. Alltså jag hatar henne. Ja. Men alltså, det känns så larvigt att säga. Men alltså, vad är det för pure evil människa? Hur fan kan det få pågå så här länge?
Ja. Och det var ju folk i de här poddarna och grejer. De var så här, men hon såg i Sylvia det som hon själv aldrig fick. Hon hade en väldigt svår tid, Gertrude, sin uppväxt och livet. Så hon ville så. Hon behövde ta ut det här på någon.
Va?
Ja, inte. Nej, de sa det inte fattar, så.
Men vad, nej.
Att det liksom skulle vara en typ av förklaring om man bara... Fast det förklarar ingenting.
Alltså, nej, alltså så här, det finns inga ursäkter för det här.
Nej.
Hon är bara ond.
Och jag tror också att det är ju vi som är normala som vill ha förklaringar som passar i våran världsbild.
Jag vet, för det här är ju för sjukt för att ta in.
Ja, precis. Men det för hon, Gertrude är inte riktigt så...
Riktig.
Hon är inte riktigt riktig, så hennes förklaringar kommer inte vi förstå.
Nej.
Så det, vi kommer inte hitta någon förklaring som vi tycker är rimlig.
Nej, men vi vill ju alltid göra det där.
Ja. Efter rättegången i alla fall så döms John. Han var ju en av de äldre killarna, sönerna.
Mm.
Och 4 av de här grannungarna till 18 månaders ungdomsvård. För de var ju liksom små allihop.
Mm.
De var mellan 15 och 17 år.
Mm.
Och det var först efter den här ungdomsvården som en av grannpojkarna som heter Richard Hobbs. Han var 17 nu efter att han hade genomgått den här ungdomsvården.
Mm.
Det var först nu som han fattade vad, liksom, vad han hade gjort.
Mm.
Han hade liksom varit typ lite hjärntvättad.
Mm.
Det ledde ju till att han liksom vart jättenevrotisk och fick ett nervöst sammanbrott. Och började kedjeröka som en galning.
Mm.
Så 4 år senare gick han bort till lungcancer. Då har man rökt.
Gud vad sjukt.
Ja, han blev liksom 21 år och dog i lungcancer. Han var man.
Det var, oh, men gud vad, vilket, oh, gud vad sjukt. Men han fick aldrig någon hjälp.
Nej, nej säkert inte. Han var ju dessutom kille. Nej, vadå?
Mm. Nej men gud, alltså, oh, vad obehagligt. Han tog ju livet av sig. Ja. Typ jättesakta. Och fy fan vad hemskt.
Ja. Paula.
Paula
fick en plea deal, satt i fängelse i 3 år. Hon var ändå 17 år. Hon visste lite vad hon höll på med.
Mm.
Också hjärntvättad av sin mamma för all del, men ja.
Och de har ju levt i misär de också. Alltså ja. Är så här, det går inte att jämföra med det här, så men alltså hon har ju varit sjuk i huvudet den här jävla kärringen.
Oh ja. Dock så fick ju den här lilla fängelsevistelsen avbrytas lite kort eftersom Paula födde barn.
Nej, just det.
Mm.
Någon gift 40-åringsbarn.
Ja, men både Paula själv och hennes mamma hade ju liksom, alltså Gertrude hade ju bara nej, hon är inte gravid, nej, det är bara Sylvia som är horan här, nej då, absolut inte.
Jag vet, jag tänkte på det för att jag ska inte säga, jag säger ingenting. Ja, nej.
Paula döpte barnet till Gertrude.
Nej men alltså.
Ja. Ja.
Alltså ni ska alltså kan vi avsluta det här ledet?
Ja, precis.
Alltså nu.
Vi bör inte minnas den här kvinnan.
Nej, alltså det känns sjukt men sluta skaffa barn.
Ja.
In till den här misären. Ni lever i.
Ja, och kallar det liv.
Ja, och döp dem efter Satan själv.
Ja.
Nej, sluta genast.
Vad som har hänt med Paula sen är lite oklart för hon ville så inte synas så mycket i media. Hon bytte identitet och flyttade till en annan delstat.
Mm.
Gertrude döms till 18 years to life, alltså minst 18 år.
Mm.
I fängelset så är hon en riktigt skötsam och fin fånge och fick liksom prison nickname Mom för att hon var så omhändertagande och snäll mot alla intagna. Ja.
Men alltså, what the fuck?
Ja.
Jag blir äcklad av allt det här bara.
Mm. Gertrude blir villkorligt frigiven efter 19 år. Då är hon 56 år gammal. På sin så plea hearing, alltså där och de, hon talar inför rätten om varför hon ska bli släppt, så säger hon: I'm not sure what role I had in it because I was on drugs. I never really knew her. Menar alltså Sylvia. I take full responsibility for whatever happened to Sylvia.
Som att, men jag vet inte.
Ja, det var nog jag, men jag var ju inte riktigt där. Du vet nog.
Alltså jävla fittkärring.
Hon tar namnet Nadine von Fossen. Men dör 4 år senare i lungcancer.
Ja.
Så det var ju i alla fall.
Det var ändå något.
Det var ändå något. Det var det. Källor. Murderpedia, Wikipedia, Mördarpodden. Eller Seriemördarpodden heter den förresten.
Mm-hmm.
Mord mot mord, All That Interesting och Medium.com.
Mm.
Sylvia Likens.
Mm.
Kan man googla på om man vill.
Mm. Jag hade förträngt mycket.
Ja.
Men fy fan vad sjukt det där är.
Ja.
Men alltså föräldrarna då?
Ja, ja,
alltså hur fick de veta det sen då?
Det har jag
Ah, skitsamma.
Det var de fick ju veta det och var väl inte så glada.
Nej.
Och de fick väl något litet skadestånd, men det hjälper ju ingen.
Alltså fatta att vara bort. Och bara, det här har pågått och jag har inte haft en aning.
Nej. Det finns lite olika så här, men jag tog inte med det, för det är liksom inte, det stod bara någon källa här och där att de här föräldrarna var och hälsade på ibland och att någon, alltså den äldsta systern var och kollade till dem ibland, men det, jag vet inte riktigt om det stämde.
Nej.
Men på 3 månader hann de och tortera ihjäl en stackars 16-åring.
Ja, alltså det är så jävla bisarrt. Och typ hur alla barn blir helt indoktrinerade och sjuka i huvudet. Ja. Och de bara lever i det där.
Ja. Ja, det är det som är... Nej, det är inte det som är sjukast. Men det är en väldigt sjuk grej att de liksom får med sig massa barn.
Jag vet. Men det är också så här, när de gör alltså så här, det... Ja.
Ja, de lyssnar ju bara på henne.
Hon, ja, och liksom när alla andra gör alltså så här, och de gör ju, annars blir de slag. Alltså här, nej, fy fan, det är för hemskt.
Ja. Hon skapade liksom en liten barnsekt, typ.
Ja. Usch, och sen bara, jag vet inte, jag tog några piller då. Alltså, jag är sånt offer för min psykiska ohälsa. Hon bara,
min psykiska ohälsa gör det svårt för mig.
Jag är sjuk. Ja. Jag kan inte ta ansvar. Nej.
Inte typ.
Fuck off, kärring.
Hon var inte speciellt gammal här. Hon var ju så 37.
Jag vet. Eller något. Jag tänkte på det. Du sa att hon kom ut och var 56 år. Man bara, hon är purung. Ja. What the fuck?
Purung. Som tur var hade hon ju rökt mycket som dog i lungan.
Ja. Ja, det var ju tur det. Ja, hon inte hann göra så mycket mer.
Nej.
Men jag är helt slut.
Ja.
Det här gör jag aldrig om.
Nej, det blir ju inte så kul att lyssna på samma fall flera gånger.
Fan alltså.
Ja, vill ni höra fler tortyrmord så kan ni ju bli Patreons.
Ja, det kan ni bli.
För där har du dragit av det värsta tortyrmord man kan dra av.
Ja, det vet jag inte, men det är väldigt uppmärksammat.
Ja, så kan man säga.
Det, är det går grovt, inte heller att säga värsta och sånt. Alltså, alla är ju värst klart. Bara. Men det är hemskt också.
Det finns ju också filmat.
Japp, så vill ni se oss så kan ni göra det. På Patreon.
Ja.
Ha det så bra så hörs vi nästa vecka.
Ha det gött.
Hej.